I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna till fotboll och damsamhälle, avsnitt 21.
Precis, många avsnitt. När vi började gjorde vi en gång i veckan. Mm. Vi började faktiskt i september. Och nu är det 1 april. Mm. Vi har hållit på länge nu.
Vi har på över ett halvår. Jag känner dock att nu när vi gör det lite så här med glesare mellanrum, så känner man att man inte riktigt är lika varm i kläderna som vi gjorde en gång i veckan. Känner du samma sak?
Nej, det gör jag inte. Jag känner mig väldigt varm.
Okej.
Okay. Ja, vi kör på.
Ja.
Men kanske du förklarar för någon som är... antingen nya lyssnare eller som inte heller är varm i kläderna som dig. Varför ska man lyssna på den här podden?
Jo, man ska lyssna på den här podden för att den här podden tar upp intressanta, tycker vi i alla fall då, och aktuella samhällsfrågor. Vi använder fotbollen som en metafor för att prata om saker som händer runt omkring i samhället. Och i och med att det är väldigt många som utövar fotboll i Sverige idag, både på professionell nivå och barn och ungdomar och på fritiden, så tycker vi att fotbollen kan användas som en fin referens för att förklara de här samhällsfrågorna. Mm. Och sen så känner vi också att vi gillar inte när det är orättvisare och ojämställdhet. Och just fotbollsvärlden är faktiskt tyvärr väldigt ojämställd. Damfotbollen får mycket, mycket mindre uppmärksamhet både bland allmänheten och i media än vad herrfotbollen får. Så därför ville vi använda den här podden för att främja damfotbollen.
Precis. Ta upp damfotbollprofiler och viktiga frågor. Men också som sagt samhällsfrågor. Så jag tror att visst, gillar man fotboll så kommer ni känna igen spännande profiler. Gillar ni inte fotboll så hoppas jag att vi tar upp relevanta ämnen som är kopplade till det. Så att, jag tror att många kan lyssna. Mm. Hoppas på det.
Jag tror också det. Jag är ju inte en fotbollsfantast egentligen. Men jag gillar ju saker och ting som får människor att svetsa samman i grupper. Liksom, det kan ju vara alla möjliga olika typer av intresseområden. Det behöver inte bara vara sport eller fotboll. Men jag gillar ju den här podden ändå. Mm. Så jag tror att om man gillar intressanta och aktuella samhällsfrågor och det som händer runt omkring oss, så tror jag att man kommer gilla den här podden oavsett om man gillar fotboll eller ej. Det vill jag verkligen flagga för.
Bra. Och veckans tema kommer, vi ska presentera lite mer, men det kommer handla om en väldigt spännande socialt projekt där man använder idrotten som för verkligen skapa goda, positiva... Ja, vad säger man?
Förändringar. Eller påverka samhället.
Mm. Så därför skulle ni lyssna. Men innan vi går till det så får jag ändå nämna där, som du säger, på att fotboll har en koppling till samhället. Och igår hade vi en landskamp, en herrlandskamp på Friends Arena där Sverige mötte Iran. Mm. Och det var du som sa att nästan varenda person som har koppling till Iran var på den landskampen.
Ja, alla som jag känner i alla fall på min Facebook och Twitter och sådär, det var många där.
Och det har ju debatterat friskt först och främst om Sverige ska delta i den här landskampen för att man tycker att Iran är ett land som inte har de rättigheterna som vi står för, bland annat för att inte kvinnor går för fotboll. Men vi behöver inte gå in i den här debatten, men det vi kan säga är att jag tror klubban eller slutsatsen blev i nästan alla medier att fotboll är en del av samhället, fotboll är också politik. Det går inte att komma från de här sakerna. Förbundskaptenen fick lite kritik att han inte kommenterade det, men spelare sa det. Mm. Och återigen, därför tror vi att den här podden kan ha en betydelse. Mm. Att vi diskuterar liksom, vad har fotboll för påverkan på olika samhällsfunktioner. Mm. Men också då, som du var inne på, vi bör nämna det tycker jag. Att varför, alltså, vi vill inte jobba någon martyrskap. Damfotbollens utveckling har gått fantastiskt högt. Men vi står för till 100% att det är en bit kvar. Och det kommer exempel på det hela tiden. Och under den här perioden sen vi sände sist, så gick UEFA, fotbollsförbundet för hela Europa, ut med att nu har vi massa pengar. Det är 2 miljarder till som ska delas ut till prispengar i Champions League och Europa League, men bara för herrar.
Mm.
Det betyder då att damlagen som spelar Champions League, Sverige hade två lag, de får knappt några prispengar överhuvudtaget, man går i förlust med det. Och där ser man ju att det är en bit kvar. Så jag tycker det är viktigt att vi nämner den frågan. Och där har faktiskt vår partner till den här podden, Elitfotbolldam, EFD, tillsammans med Elitföreningen i Sverige gjort en offentlig skrivning direkt till UEFA och Platini. Mm. Och tagit upp det här och påpekat det, att man ska verkligen få damsporten och damfotbollen att växa, så måste man faktiskt se förutsättningar för att, för att skapa ett intresse över världsdelarna eller över länderna i Europa.
Mm.
Så att tack EFD för att ni hjälper oss och gör den här podden möjligt, och bra, bra engagemang att skriva till ordförande Platini.
Mm, bra sammanfattning, då fick du med EFD också.
Det fick jag.
Vad har vi mer på agendan innan vi sätter igång och med dagens intervju?
Nej, har man missat förra avsnittet så tycker jag att man kan titta på det, alternativt någon av våra andra 20 avsnitt. Man kan googla på Fotboll och Damsamhället, så kommer man till vårt nyhetsrum där det finns lite notis om alla avsnitt, och så länkar man till Acast eller till någon annat medel man laddar ner dem.
Mm.
Just förra avsnittet var det för andra gången rad Pia Sundhage,
mm,
som pratar om en fråga som i alla fall jag, vi pratar om det båda två, man känner alltid någon som är under stor press eller utbrändhet, en samhällsfråga som blir större. Där Pia pratar om hur hon hanterar press och vilka nycklar hon har för det.
Mm.
Så den tror jag vem som helst kan lyssna på.
Ja, verkligen. För hon har ju en extrem medvetenhet kring hur hon ska hantera sina pressade situationer. Mm. Så hon känns inte som att hon håller på att bli utbränd i alla fall, även om hon står inför stor press. Men hon har såna tekniker, så lyssna gärna på det om ni känner att ni behöver lite tips och tricks.
Mm. Mm. Men nu kör vi igång, tycker jag.
Nu kör vi igång, och det här avsnittet pratar vi med Cecilia Andrén, som är grundare av Fotboll da Forza. Fotboll da Forza är en organisation som har fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren. De har bara funnits, vad var det, 2 år eller sådär.
Mm.
Men Fotboll da Forza i alla fall är en intresseorganisation som vill hjälpa unga ledare inom fotbollen, unga kvinnliga ledare.
Verkligen, och samhället är stort. Men genom ledarna få till en förändring kring hur man ska leva och agera.
Ja, och de är ju verkligen ett så här praktexempel på hur man kan använda fotbollen för att påverka människor i viktiga samhällsfrågor. De använder fotbollsplaner och fotbollsmatcher och arenan och publiken till att diskutera frågor såsom kvinnlig menstruation eller hur man förebygger eller hur man förhindrar HIV-smitta och så vidare. Så att där snackar vi verkligen om att fotboll och samhälle går hand i hand.
Mm. Jag tycker vi låter Cecilia berätta lite mer om det här.
Hon kan det här bättre.
Men det kändes givet för oss att ta med det här ämnet. Det är ett superaktuellt, och aktuellt är det alltid, men viktigt ämne.
Mm.
Och Fotboll da Forza tror jag vi kommer få höra mycket om. Vi hör mycket om dem, de vann ju pris på idrottsskalan, men också framöver.
Mm.
Så vi lyssnar på Cecilia. Och sen ska vi också säga att vi kommer att... Du har ju faktiskt tagit det ända till Zambia.
Okay,
med en intervju, men...
Ja, vi körde ett Skype-samtal med en av utövarna i Zambia. Ja, det regnade där borta också. Jag tror att det gjorde ett internetlina lite sämre.
Ja.
Så man hör inte så bra. Men
det kommer sen. Det. Men ni måste lyssna nu.
Mm.
Nu kör vi. Fotboll de som heller träffar Fotboll da Forzas grundare,
mm,
Cecilia. Efternamnet har jag missat henne. Men...
André Nyström.
Det var 2
efternamn. Det är så långt.
Ja, och vi är ju som vanligt jätteglada att vi får komma ut och träffa spännande gäster. Och du är onekligen en spännande gäst.
Ja.
Och du får kanske ändå berätta att du berättar jättekort pitchen. Fotboll da Forza, vad gör ni för någonting?
All right. Så jag driver Fotboll da Forza, som är portugisiska för fotboll ger styrka. Och det är egentligen det vi gör. Vi stärker unga tjejer och framförallt unga ledare för att de ska kunna stärka unga tjejer genom fotboll. Fotbollen använder vi som en plattform, mötesplats, där vi använder fotbollens rent naturliga förmåga eller kapaciteter, om man ska kalla det, att utveckla ungas kognitiva förmågor, som att lösa problem, tänka kreativt, lösningsfokuserat och samarbeta i grupp och massa olika sådana kognitiva styrfunktioner, som det kallas. Och sen lägger vi på en extra dimension genom att stärka tjejernas självkänsla och självförtroende. Förändra tjejers självbild, helt enkelt. Och sen går inte det om vi inte också förändrar samhällets bild av tjejer. Och därför jobbar vi med att inkludera hela samhället i det arbetet. Så vi jobbar med offentlig, privat och ideell sektor, både lokalt och strukturellt. Och det gör vi inte bara genom att förändra attityder, utan också att sprida information. Så utöver att ha själva fotbollen i fokus så arbetar vi också med omklädningsrummet. Att göra omklädningsrumsnacket konstruktivt där vi lyfter upp frågor om sexualitet, kärlek, känslor, relationer, våld, menstruation. Alla olika frågor som dyker upp i tonåren som man inte riktigt vet var man ska ställa. Så vi utbildar ledarna i våra program till att kunna svara på de frågorna och att bli samtalsledare helt enkelt. Både i omklädningsrummet med sina tjejer men även i samhället i stort.
Wow!
Wow, verkligen wow!
Vad mycket!
Jag känner det. Pitch.
Ja, men det var bra, varför med det? Bara, måste jag fråga det. Då, när du kom med idén att grunda Fotboll och Forza, var det exakt det här som du pratar om nu som var tanken från början?
Jag kan säga att ordet kognitiva styrfunktioner lärde jag mig för några månader sedan. Ja, men det var det jag tänkte. Men jag kunde inte formulera det på det här sättet. Utan jag tänkte att fotboll är bra för att det stärker självkänsla och självförtroende om ledarskapet används på rätt sätt. Mm. Det är också någonting som rent naturligt skapar en mötesplats där tjejer med liknande erfarenheter kan mötas och bara snacka. Det finns få platser där tjejer bara får vara och ha kul förutsättningslöst. Det finns många fler sådana plattformar för killar väldigt naturligt, medan tjejer ofta uppmuntras till att leka en och en eller vara så duktiga i skolan eller hjälpa till hemma så att de inte hinner med att också bara träffas och ha kul och prata. Och jag tror att väldigt många unga saknar någon som de kan prata om med sådana här frågor som, ja men, min pojkvän vill ha sex med mig, jag vill inte ha sex med honom, måste jag det ändå? Hur många vet ens hur menstruationscykeln fungerar? Vi har ju i samhället, nu jobbar ju vi i 4 olika länder, men vad som är generellt för alla de samhällen och som vi jobbar i också, men jag skulle säga generellt för samhällen överlag i världen i stort, att vi har liksom tryckt undan den informationen. Den anses inte vara viktig, även om det är det som gör att hela vårt samhälle fungerar. Sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och menstruation framförallt är ju grundläggande för människans överlevnad. Det är så vi reproducerar liksom. Men det är ingenting vi pratar om. Och tjejers sexualitet och sexuella och reproduktiva hälsa hyschas väldigt ofta ner. Och det är inte alls lika okej att prata om det som att prata om mens eller pojkars sexualitet. Vilket ju ofta är liksom en bragd nästan. Och jag tror att fotbollen i sig är ett bra sätt att inleda sådana samtal på. För att fotboll är så... Men alla vet vad fotboll är. Fotboll är inte provocerande, det är inte skrämmande. Det har ingenting med sexualitet att göra. Men det ger en öppning för sådana samtal. Och du får dit tjejer och killar för den delen som kanske inte alls hade sökt sig till andra forum där man kan prata om det här. Mm. Det blir mycket mer för alla. Även om vi också jobbar mycket med att omdefiniera ordet alla. För ofta när man säger att alla är välkomna så är det ju bara de som passar in i normen av alla som faktiskt kommer och känner sig välkomna. Och där får vi ju hela tiden vara självkritiska och se att vi faktiskt inkluderar alla i arbetet. Sen diskriminerar vi i och med att vi jobbar bara med tjejer. Men det är sådana smällar man får ta.
Jag tittar ändå på er metodik lite grann. Där stod att när ni håller träningspass i fotbollen så avslutas alltid träningspasset med samtal.
Precis. Ja.
Och det är lite nyfiken. Om ni kanske har antagligen styrda samtal, men om det inte är styrda samtal, vad tas det upp? Varför diskussionen tas upp? Vad tar du?
Nu vill inte jag prata, vi har ju närmare 400 ledare, så att det är helt upp till dem hur de väljer att använda vår samtalsmetodik. Men jag skulle säga att majoriteten av samtalen som sker efter träning är inte styrda, utan handlar om att tränaren fångar frågan i luften. Det kan vara någon tjej som tar upp sin relation med sina föräldrar eller sin pojkvän eller flickvän, eller något som hänt i skolan eller så, och så spinner man vidare på det och tar in det på en djupare nivå och också inkluderar alla i det samtalet. Sen så gör ju den modellen att vi blir väldigt beroende av den individuella ledaren och dens förmåga att prata om sådana här väldigt tabubelagda ämnen. Och det är inte alltid säkert att ledaren känner sig bekväm att prata om mens eller sex eller vad det nu kan vara.
Är det både kvinnliga och manliga ledare?
I Mozambique och Zambia har vi både manliga och kvinnliga ledare. I Sverige bara kvinnliga. Och i Finland också bara kvinnliga. Och ja, det är också väldigt varierande bakgrund som tränarna har. I Mozambique och Zambia har vi vissa som bara gått 5 år i skolan och knappt kan skriva sitt eget namn. Och vissa som är universitetsutbildade och är lärare själva. Så att det är väldigt brett spann däremellan. Och deras då förmåga att prata om sådana här ämnen varierar väldigt mycket. Och därför har vi också startat nationella fotbollsligor i Mozambique och Zambia. Där vi använder match som samlingspunkt. Så ledarna sköter träningar och där de också samtalar efteråt. Men så har vi också som organisation en liga så att tjejerna spelar match varje helg. Och efter varje match så har vi workshops i ämnen som rör sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor och tjejers rättigheter. Och då kan ju vi som organisation i alla fall veta, för det är samma personer som utbildar våra ledare som håller i de workshopsen. Så att där kan vi i alla fall kvalitetssäkra att vi vet att i Mozambique har 2500 tjejer genomgått de här olika workshopen med de här temana en gång i veckan under hela året. Och där lägger vi också på ett till steg, att det räcker inte bara att förändra tjejernas självbild utan vi måste få med hela samhället på det. Så under matchen så utbildar vi publiken i samma frågor. Så om tjejerna till exempel efter matchen kanske de ska prata om rätten till att gå i skolan till exempel. Då går samma utbildare runt under matchen, runt publiken, runt fotbollsplanen. Och pratar med de som är där, vilket oftast är unga män. För att det är de som har tid att gå och titta på fotboll. Ofta har de inte förväntat sig att det är tjejfotboll utan blir lite besvikna men stannar ändå kvar. Dricker mycket öl och sånt runt planen. Och det är en ganska avslappnad stämning vilket gör att vi kan prata om såna här frågor. Och i och med att det också finns en så stor avsaknad av information så gör det också att det blir... Det finns ett sånt sug efter den här kunskapen. Alltså här i Sverige skulle man ju aldrig gå runt och prata om mens runt en fotbollsplan liksom, med vanliga människor eller liksom så här random people. Men i Mozambique är det inte alls lika konstigt att du bara går fram till någon och börjar prata. Så att samhällsklimatet är ju annorlunda. Och därför är det mer naturligt att göra det runt en fotbollsplan i Mozambique eller Zambia.
Hur reagerar de då? När...
Det är väldigt olika beroende på tema för workshopen och beroende på approach som utbildarna har. Ibland är det ju större utbildningskampanjer där vi har till exempel om vi har HIV-prevention som tema får man testa sig gratis och så vidare, och det kan ju vara väldigt känsligt också. Och där har vi också ofta stånd med mycket informationsblad och de brukar ha kukar och fittor så, här, så att man får visa hur man tar på preventivmedel och sådana saker. Och det blir väldigt spännande. Även om sex är väldigt tabubelagt så är det ju någonting som alla har en relation till. Och som ju är spännande just för att det är sådär tabubelagt och hysch-hysch liksom. Så att inledningsvis är ju folk ganska avvaktande. Men när man sen bjuder in dem till att prata om det, då är det ju, liksom, frågorna tar ju aldrig slut. För att folk undrar ju liksom, de vet inte.
Ser ni någon skillnad då på de som ni har bearbetat i sådana här workshops eller pratat med? Kan ni se någon skillnad i de mindre samhällena eller har ni gjort några så här uppföljnings...
Vi håller på att utveckla en utvärderingsmetod under året nu, 2015. Sen är det svårt för de flesta just att mäta attityder och mäta självförtroende och självkänsla och sånt som vi jobbar med. Det finns nästan inga metoder för att göra det som inte är självskattning. Och då blir det ju alltid subjektivt hur man än gör det. Och jag har svårt också att på riktigt stå och säga så här att men de här tjejerna har fått 80% bättre självförtroende. För vem är jag och ta det tolkningsföreträdet? Och hur ska jag kunna veta att det är exakt kopplat till eller direkt kopplat till vår verksamhet? Det kan ju vara att hon fick stöd i skolan. Tyvärr är det inte så ofta som det är så. Men det kan ju vara en massa andra faktorer som spelar in. Så där vill vi vara väldigt försiktiga. Och det leder absolut till attitydförändringar. Men vi är inte ensamma om att göra den förändringen. Även om vi kan driva den. Och vara förändringsledare i lokala samhällen. Sen tror jag att Vi får se. Vi håller på att ta fram en metod där vi varierar självskattning med att andra får uppskatta utvecklingen. Där vi måste också möta en startpunkt och en slutpunkt.
Mm.
Men det är också väldigt svårt. Här i Sverige är vi ju vana på ett sätt att reflektera över oss själva.
Mm.
Men i Mozambique kan frågan "hur mår du?" vara svår att svara på för en ung tjej, för att det har aldrig spelat roll. Det har alltid varit irrelevant vem du är och hur du mår. Så att ens tänka på sig själv och sin egen utveckling i termer om, eller in terms of självkänsla och självförtroende, det blir väldigt långt ifrån vad de är vana vid. Och därför blir det väldigt abstrakt att svara på. Så att vi kan absolut se en större skillnad i hur tjejfotboll tas om hand, eller tas emot. Där vi har mycket mer media just nu aktivt i Mozambique och Zambia, som ju inte fanns för 3 år sedan. På regeringsnivå, och alltså regeringsnivå inte bara nationellt utan även provinciellt och lokalt, så är det mycket större intresse för vad vi gör nu än det var för 3 år sedan. Och där gjorde också resan till Gothia Cup för våra mozambikanska tjejer, de som vann den nationella ligan, åkte till Gothia Cup förra året som pris då. Och det har ju tv-sänts på nationell tv i Mozambique, och militärorkestern mötte dem på flygplatsen, och det var väldigt stort liksom, uppmärksammat. Och det gör ju att tjejer får mycket större plats i samhällsdiskursen. Och det gör att även om det just handlar om att tjejfotboll blir mer accepterat, så enligt vår sätt att se på det så leder ju det till att också tjejers rättigheter blir mer accepterat. Vi ser det ju som att det är lättare att prata om att tjejer ska spela fotboll än att prata om FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men när man då accepterar att en tjej får spela fotboll, då accepterar man ju också att ja, men min son och dotter får göra samma saker, och de har samma rättighet att göra samma saker, och indirekt att de har samma värde. Så det är mycket mer, det är en långsam process, men mycket mer friktionsfri skulle jag säga, än om vi skulle vifta med de här deklarationerna.
Med din erfarenhet för allt det här arbetet med att jobba med attityder, alltså, om vi tar det till vårt land, alltså, vad skulle man kunna göra för att utveckla en mer positiv attityd mot tjejer och kvinnor som spelar fotboll?
Vi jobbar ju med samma problematik i Sverige som i Mozambique. Vi har ju ett samhällsklimat här i Sverige också som inte är hälsosamt för unga tjejer. Och där vi gör väldigt stor skillnad på tjejer och killar. Jag tror att vi kan gömma oss väldigt mycket bakom att vi är en av världens bäst betalda damfotbollsligor, och titta på alla andra länder och titta vad bra vi har det här och vad långt damfotbollen har kommit i Sverige, och det finns ju tjejfotboll överallt. Nej, det finns det faktiskt inte. Vi jobbar med jättemycket föreningar runt om i Sverige som inte ens har haft tjejfotboll tidigare.
Och det var det här jag menade, att de här attityderna finns ju.
Precis.
Och hur gör ni, och vad tror du, eller vad kan andra göra för att ändra de här attityderna? Alla som vill göra det.
Vi jobbar ju väldigt mycket med utbildning. Där vi utbildar våra ledare, så det är ju återigen kvinnor, i hur de kan bli aktiva och konstruktiva förebilder som blir förändringsledare då i sin förening, i sitt närområde. Och vad vi ser är ju att de engagerar sig ju ännu mer. Att det räcker inte för dem att bara vara fotbollstränare, utan de kliver in i styrelser för sina föreningar och så vidare. Och bara här i Stockholm tror jag en grupp på 20 tränare har 5 stycken klivit in på styrelseposter bara på ett år sen vi utbildade dem. Och det gör ju att föreningen också förändras. Men sen finns det ju de som inte har den pondusen kanske. Ofta som är yngre. Vi har ju tränare som är neråt 15-årsåldern. Och vi har också väldigt många tränare som inte själva har spelat fotboll eller som inte har varit tränare eller aktiva i en förening tidigare. Och de tas ju inte heller på allvar för att de då tycks sakna kompetens. Och det är ju, tror jag, mycket för att vi här i Sverige kopplar fotboll till att du ska vara fotbollskunnig, du ska vara teknisk, du ska ha spelförståelse, du ska kunna de här termerna. Och om man tittar på fotbollsförbundets utbildningar så är ju de 30% pedagogik och resten fotboll. Och där väldigt lite handlar om ledarskap och om att vara en bra ledare och att få gruppen att växa och samtidigt som du får individerna i liksom kollektivet att växa. Och jag tror att vad man glömmer bort i den här elithetsen, att alla ska bli nya Zlatan, dels glömmer man bort att man aldrig lyfter fram kvinnliga förebilder som Lotta Schelin eller Aslani och så vidare, utan det är hela tiden Zlatan. Och bara där normaliserar man ju att det är herrar som lyckas, det är killar som lyckas. Och att tjejer inte är lika tuffa. Och sen kan man gå ner och titta redan på fotbollslekis. Vilka övningar får killar göra och vilka övningar får tjejer göra? Där tjejer får leka, det är pepparkakskull och det är, ja men de tycker inte att det är så roligt med boll. Så, nej, för de har ju aldrig fått leka med boll. Så det är klart att de tycker det är roligare med något de vet hur man ska göra. Medan killar då ska få dribbla och spela match på en gång. Och jag tror att där, det gör ju att tjejer också får en senare fotbollsutveckling. Om man då tittar på vad som värderas högst som spelförståelse, teknik och snabbhet och så vidare. Och också att man helt enkelt inte uppmuntrar det hos tjejer. Man spelar för att det är kul, men det finns ju ingen framtid i det. Så varför ska vi satsa? Och de som satsar blir ifrågasatta. Så att hur de attityderna ska förändras, tror jag det börjar med utbildning. Och jag tror att det räcker inte att göra som vi gör, att bara utbilda kvinnor. För då lägger vi, det är lite så här, om man ska utanförskapet eller innanförskapet, vad är problemet? Och jag tror att innanförskapet är det som måste utvidgas så att utanförskapet får plats där. Mm. Och det är samma med, om man översätter det i fotbollstermer, vi har herrfotboll innanförskapet och damfotboll utanförskapet. Mm. Det är bara att titta på våra riksföreningar. Det är SEF som är svensk elitfotboll och sen är det elitfotboll dam. Så normen är ju hela tiden här fotboll. Mm. Det är allsvenskan och damallsvenskan, här fotboll, eller fotboll och damfotboll och så vidare. Och det sänder ju väldigt tydliga signaler till unga tjejer. Och även fotbollsförbundet upprätthåller ju de normerna i hur man satsar och så vidare.
Hur man pratar också.
Hur man pratar om det, hur man satsar. Och det räcker ju inte att bara prata, utan det som spelar roll är ju det man gör. Och det speglar ju av sig ner på föreningsnivå. Och sen tror jag att väldigt mycket handlar om ledarna. Och där går ju vi in med utbildning. Återigen för bara halva delen av befolkningen. Så det räcker inte. Och jag tror att...
Och varför gör ni det då? Varför går ni bara till halva delen av befolkningen?
Vi gör det för att här i Sverige så måste man se oss i ett större sammanhang. Där i Mozambique och Zambia, där finns ju ingen struktur för sig i fotboll. Så det finns en avsaknad av ledare. Oberoende av om de är män eller kvinnor. Så där utbildar vi både män och kvinnor. Också för att det är väldigt svårt att hitta unga kvinnliga ledare i Mozambique. För att unga kvinnor har ett enormt socialt engagemang men hemma. Och har oftast inte tid eller möjlighet att engagera sig ideellt på andra sätt. Här i Sverige finns det en struktur för tjejfotboll. Det finns ett fantastiskt föreningsliv som jag tycker tyvärr börjar tappa det som gör det fantastiskt. Och i det föreningslivet finns det ju massa ledare, men det finns inga kvinnliga ledare. Så det finns en avsaknad av kvinnliga ledare och det är där vi kommer in. Så vi diskriminerar ju och vi utbildar kvinnliga ledare som vi skapar då nätverk för och handleder och vidareutbildar och kompetensutvecklar. Men de går ju ut i befintliga föreningar. Och blir fortfarande minoritet. Så. Och om man tittar på vilka som är i majoritet på tränarsidan. Så utan att ha någon empirisk forskning bakom mig. Så skulle jag säga att det är att det är pappor. Fotbollspappor som tränar lag. Och som ofta tycker att de är riktigt bra på det. För de har ju själva spelat och vet vad det här handlar om och så vidare. Men de har ingen utbildning. Hur vet vi att de kan något om ledarskap, om barns utveckling, om pedagogik, om självkänsla och självförtroende.
Men är inte de lika viktiga att utbilda då?
Precis. Det tycker jag absolut att de är. Och vi håller på att ta fram en utbildning för manliga ledare som tränar killar. Så vi diskriminerar återigen. För att förändra maskulinitetsroller. och få unga män att prata med killar om sexualitet, om relationer, om känslor, om våld, om abort, om alla sådana här frågor som unga killar aldrig får prata om. Och det tror jag är ett viktigt steg i att förändra samhällets bild av tjejer. Det handlar om att vi pratar enbart om män, men hur män uppfattar sig själva i relation till kvinnor. Och det tror jag kommer påverka väldigt mycket. Sen har vi också, vi utbildar föreningar som helhet där vi blandar både män och kvinnor. Jag ska nästa helg till exempel till Allingsås och utbilda dem, deras tränare, både män och kvinnor. Så där blandar vi. Men det gör vi på uppdrag av föreningar. Och jag skulle snarare vilja se att fotbollsförbundet lägger in en obligatorisk del i sin tränarutbildning som handlar om värdebaserat ledarskap, om hur man jobbar normkritiskt och genusmedvetet. Och även jobba med mångfald, för jag tror att vi tappar otroligt mycket genom att också inte se det dubbla utanförskapet, att om du är kvinna så blir du diskriminerad i fotbollssverige, men är du också en invandrad kvinna så får du dubbla diskrimineringar hela tiden, eller blir dubbelt diskriminerad. Och det möter ju vi väldigt mycket. Vi har ju en väldigt stor del av våra aktiva är invandrartjejer eller barn till invandrare. Det är inte någonting som vi söker efter, letar efter. Jag får väldigt ofta frågan så här, ja men ni jobbar ju med invandrartjejer. Och det gör vi verkligen inte. Vi jobbar med tjejer. Sen var de kommer ifrån, det spelar inte så stor roll. Precis. Och jag tror att det råkar vara så att vi får många som söker sig till oss med utländsk bakgrund, just för att vi inte stigmatiserar dem genom att aktivt söka ut dem. Utan alla får komma precis som de är och engagera sig som de vill. Och det tror jag att föreningslivet i stort måste förstå och måste också visa praktiskt, inte bara säga. Många föreningar, inklusive då fotbollens högsta organ, fotbollsförbundet, är fascinerade över att vi når så många kvinnliga ledare och kan rekrytera så många kvinnliga ledare. Och de undrar var vi hittar dem.
Ja, för ni menar på att inte ni har problem med det, eller hur? De menar på att det är problem med
precis,
det.
Mm. Ja. Vi har tjejer på väntelista som vi inte har resurser att utbilda. Mm. Och alla andra hävdar att de har manliga tränare för att det går inte att hitta kvinnliga tränare. Och det är liksom, det är osanning.
Men då, det tycker jag är intressant, för det tror jag är många som vi har ändå pratat om som vill bidra till den här förändringen och främja damfotbollen och främja kvinnliga ledarna. Men, och då är jag nyfiken på den här strategin. Tror du på det? Att det finns ett värde att bara göra det här för kvinnor? Vi ser ju fler olika typer av företag. Mm. Jag vet att vi damerna jag tränar går på rosa skrot. Det är bara kvinnor som får vara där. Nu såg jag en rosa taxi för att främja kvinnorna att åka taxi. Alltså, är det en strategi att först börja med att göra saker för fändas kvinnor? Får man större attitydförändringar snabbare då än att jobba med båda könen?
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att om du ska ha en snabb och effektiv attitydförändring, då måste du jobba med både män och kvinnor. Annars.
Men anledningen till att ni jobbar med kvinnorna, det är för att fånga fler?
Anledningen till att vi jobbar med bara tjejer är för att det saknas en plattform där tjejer kan ge varandra kraft.
Hur ser det ut till exempel i Mosambik och var är Mosambik och Zambia? Mm. Hur man tänker, där rekryterar ni mycket män som ledare också. Hur bemöts ni när ni pratar om, alltså under era utbildningar där, hur bemöts ni då? Om ni ska få dem att ta upp samtal som kanske är mens och sådana andra tabubelagda i vissa kulturer?
Jag skulle inte säga vissa kulturer, jag skulle säga många kulturer.
Ja, absolut, jättemycket.
Svensk kultur framför allt skulle jag säga. Mm. Jag tror att de kommer ju till oss för att de älskar fotboll.
Mm.
Så är det.
Och de kommer till er liksom?
De kommer till oss för att de älskar fotboll. De kommer inte för att de har en passion för att utbilda tjejer i hur menstruationscykeln funkar. Och det respekterar vi. Vi låter fotbollen vara i fokus. Men vi pratar också om att en god sexuell och reproduktiv hälsa förbättrar dina fotbollsspelare. Eller det ger dina fotbollsspelare bättre förutsättningar. Anledningen till att vi, eller att den här kombinationen med sex och samlevnad och fotboll ens liksom föddes som idé hos mig, var när jag själv tränade ett lag. Först när jag grundade, eller inte när jag grundade fotboll och första, men jag hade idén när jag först fick den. Då handlade det bara om självkänsla och självförtroende för mig. att ge det till tjejer genom fotboll. Eller ge det, men stärka det hos dem genom fotboll. Mm. Men när jag väl var där nere och tränade det här laget så var jag väldigt exotisk med mitt blonda hår och min vita hy. Och så framförallt att jag själv är ung tjej och tränade andra unga tjejer i fotboll. Så jag började få publik på mina träningar. Och ganska snart började andra fotbollstränare komma som också tränade tjejlag. Och dels blev de jättebesvikna för att de trodde att jag hade massa häftiga nya passningsövningar och att det var därför tjejerna blev bättre i fotboll. Men sen när de insåg att det var ett helt annat förhållningssätt då, som jag hade och att det var det som var skillnaden, det var den enda skillnaden. Jag gjorde exakt samma passningsövningar som dem. Då mötte jag en sån enorm vilja att lära sig och att vilja utvecklas för att utveckla andra. Och de beskrev ju sin situation enbart som fotbollstränare. Men det de beskrev var ju stora samhällsutmaningar. Så saker som att ja, men jag har inget spelarunderlag för att föräldrarna vill inte släppa iväg deras döttrar och spela fotboll för att de ska jobba med hushållsarbete och det passar sig inte för tjejer att spela fotboll. Eller min bästa spelare blev gravid när hon var 13. Så hon är inte min bästa spelare längre. Det såg ju de som tragedier för en fotbollstränare. För att de vinner färre matcher. Men det de beskriver är ju samhällsutmaningar. Mm. Som jag då insåg att om man närmar sig de utmaningarna med den approachen. Att det är inte graviteten i sig som är problemet. Utan hon kan inte spela fotboll längre. Mm. Och det är inget bra. För då förlorar vi. Då kan du närma dig de här utmaningarna och prata om dem på ett sätt som folk kan förstå.
Mm.
Det handlar om att vinna en fotbollsmatch. Det blir inte provocerande, inte skrämmande.
Det är så laddat liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis. Så det var så vi egentligen började.
Du var också väldigt ung, eller? Du är fortfarande ung.
Då var jag 19.
Klok
19-åring. Nu är vi inne på, för det där hade jag egentligen det jag skulle vilja få höra lite mer om. Mm. Så du, när man läser om er och du säger att fotboll kan förändra världen. Mm. Står när man, och där tyckte du nämnde ett exempel då. Som att ta precis. Fotbollen som så, att kunna ha det språket och så ja. Får man ta tag i sådana kanske enorma frågor som man kanske inte ens orkar. Kan du ge fler exempel på du,
absolut.
Det påstående? Alltså, hur kan fotbollen förändra världen? För det är lätt att säga det. Men, vad?
Dels då i Mozambique att vi genom att vi har en nationell fotbollsliga kan nå, förra året nådde vi 200 000 människor med information om sexuell och reproduktiv hälsa, tjejers rättigheter och varför våld mot kvinnor är olagligt.
Genom själva fotbollsligan så nådde ni ut med det budskapet.
Precis, för att de kom ju dit för att titta på fotbollsmatchen. De kom ju inte dit för att lära sig det här, men de fick det med sig.
Mm.
För att det helt enkelt blev ett samtal mellan jämlikar i liksom fotbollens anda på något sätt. I allt det här roliga, lustfyllda. Det blir inte en pekpinne som kommer och säger du gör fel och vi gör rätt och du måste göra som oss. Utan det blir så här, ja förresten, visste du att en kondom är bra att ha? För då kan man skydda sig från HIV. Så. Och där vi jobbar ju inte med liksom informations... så här utpumpning eller vad man ska kalla det, att bara så här dela ut flyers och hoppas att någon läser dem, utan om jag ska ta HIV som exempel, HIV är ju en av vår tids största utmaningar och har varit under en längre tid. Fast att jag skulle säga att majoriteten av världens befolkning vet hur HIV sprids. De vet hur man skyddar sig genom att ha kondom. Och vad vi möter snarare i Mosambique är en sån enorm trötthet. Man vill inte höra på hur HIV smittar, för man vet, jag har hört det 100 gånger, liksom, kommer något nytt. Men problemet kvarstår, HIV sprids. Så vad är det som gör att de, trots att de vet det här, ändå inte har kondom? Det är där problemet ligger. HIV är ju inte själva problemet, utan attityden som gör att du, trots att du vet, skiter i det.
Mm.
Det är det vi måste jobba med. Och det kan vi prata om på ett helt annat sätt, för att fotbollen samlar människor.
Mm, och tydligt exempel.
Och sen, alltså, här i Sverige till exempel, det var jättehäftigt i somras. I Sverige finns det ju ett föreningsliv som vi samverkar med. Men samma föreningsliv, om än fantastiskt, så i och med att det är så strukturerat så begränsar det väldigt många. Det hindrar väldigt många från att börja spela. Om man ska generalisera så är det ju vit medelklass som blir föreningsaktiv. Andra blir ju inte det. För att du inte har någon historia av föreningar i familjen, eller att det kostar pengar, eller att det
verkar krångligt. Stämmer det verkligen för fotbollen? Känns som att det är...
Absolut inte. Det var en väldigt grov generalisering. Men på tjejsidan, absolut. Åker du längs blåa linjen till exempel, så antalet här i Stockholm då, antalet föreningar efter Solna centrum minskar ju väldigt drastiskt. Det finns två fotbollsföreningar som har tjejfotboll. Och det är hela norra
norrort. Så det är mer på tjejsidan.
Ja. Och det är det jag menar, att killar får ju mycket mer naturligt en sån plattform, för de spelar också på raster, de spelar efter skolan, de kan gå ner och spela på gården. Tjejer gör inte det i samma utsträckning, för att det förväntas inte att tjejer ska tycka att det är kul. Och därför startade vi förra året Football Aberto, så öppen fotboll, där vi tar bort alla de här strukturerna, så att tjejer behöver inte registrera sig, det kostar ingenting, du behöver inte ha några förkunskaper, du behöver inte ens ha fotbollsskor, du behöver inte vara en speciell ålder för att vara med, utan du kan vara från 8 till 20 och det spelar ingen roll. Alla är välkomna att komma och spela.
Bara tjejer då, eller
bara tjejer? Bara tjejer. Mm. Bara tjejer. Och det roliga med det är att tjejerna vill inte hålla på med det här, så här öppen fotboll. Liksom. De vill ju spela match och vara med i riktigt lag med matchkläder och så vidare. Så det gör att de ganska snart när de har kommit igång inser att det här, de har ju bara fått liksom, sockret på tårtan. Vi vill ju ha allt. Och det gör att de kliver in i en förening och ditchar oss, men det tycker vi är bra. För då går de in i föreningslivet, men de väljer att göra det själva. Så att det blir som en naturlig så här språngbräda från då ett utanförskap till ett innanförskap.
Mm.
Och det viktiga med det här är att få med föräldrarna redan under den öppna fotbollen. Och det är inte jättelätt. Det är som i skolan, vilka kommer på föräldramöte? Det är de som redan är engagerade. Och när du inte har någon som engagerar dig i de här barnen, hur når du då ut med information? Hur får du då föräldrar som kan engagera sig och följa med in i föreningslivet? För där behövs det ju ideella krafter. Och där ser vi att vi kan nå föräldrar på ett helt annat sätt än vad kommunen kan till exempel, än vad näringslivet kan lokalt. Så vi bjuder in till att de får komma och titta på en fotbollsmatch helt enkelt. Så de får se sina döttrar spela mot ett annat lag. Vi grillar hamburgare och det blir som ett informellt föräldramöte. Inspirerat av hur vi jobbar i Mosambik. Och så bjuder vi in då. Jag kan ta ett exempel vi hade i somras då i Skäggetorp i Linköping. Där föräldrarna till tjejerna som är aktiva i vår öppna fotboll är väldigt svåra att nå för institutioner. I Linköping i stort då. De finns ju inte ens i Skäggetorp, vilket ju man kan tycka är en ganska, eller det har ju en direkt korrelation då till att det är svårt att nå målgruppen. Men det har de inte tänkt på än. Det kanske kommer. Men hur som helst så bjöd vi in alla de här, kommunen och samverkansrådet och banker och olika människor. Som då fick prata med de här föräldrarna. Som de aldrig hade träffat förut och aldrig hade haft en relation till. Så nu det får ju dubbel effekt, eller trippel effekt. Dels att tjejerna blir jättestolta för att deras föräldrar kommer och tittar. Det ökar ju värdet på vad de gör. kommunen och andra får en tydlig informationskanal till en målgrupp som de har svårt att nå. Och målgruppen får information som de saknar, som är jätteviktigt för deras vardagliga liv.
Det förstår jag inte, men jag förstår inte. Varför de här föräldrarna vill komma inte på ett föräldramöte, men om man bjuder dem att kolla på en fotbollsmatch, då kommer de.
Ja.
Intressant.
Kom och kolla på fotboll, käka gratis hamburgare, ta med hela familjen, släkt och vänner. Det blir en kul grej. Mm. Och komma och titta på när tjejerna spelar match. Och tjejerna vill ju såklart att deras föräldrar kommer, så de drar ju i dem. Liksom, och...
Ja, de är ambassadörerna. För
precis.
De vill hellre att de kommer dit än föräldramötet.
För att vi har inte ens föräldramöten.
Nej, jag förstår. Men jag tänker att de föräldrarna brukar inte komma på föräldramöten.
Nej.
Så tänk på nyckeln lite grann.
Ja. Mm. Nej, men att det är roligt att det är förutsättningslöst. Mm. Kom och titta bara och så får du gratis mat. Det hjälper alltid. Och sen då så skapar det en större gemenskap i området. Föräldrarna kan prata med varandra och så vidare. Och så följer de oftast med in i föreningslivet. För att det är inte längre skrämmande. Man känner till varandra. Mm. Så att skapa plattformar, mötesplatser helt enkelt. Och det är därför jag tror att det kan förändra världen. Mm. För att du kan nå så otroligt många människor och förändra deras attityd. Om än bara lite. Så gör det att det får väldigt mycket ringar på vattnet.
Mm. Intressant.
Mm.
Jag har två frågor till som jag hade. Men det var ju, du sa det. Det, var det, som, det här var ju det som kanske fascinerar mig jättemycket. För jag tror att sport kan förändra världen. Mm. Men sen skrev jag, eller du pratade om när du började med fotboll där Forza. Så var det mycket det här självkänsla och självförtroende. Mm. Det var det som fick dig att driva vidare.
Precis.
Kan du ge exempel på hur fotboll verkligen kan ge självkänsla och självförtroende?
Absolut. Dels tror jag det handlar väldigt mycket om att fotboll är en lagsport och att laget inte kan lyckas om inte alla individer i laget gör sitt bästa. Alla måste fylla sin funktion för att laget ska lyckas. Släpper vi in ett mål så är det ju inte målvaktens fel, för bollen har ju först gått förbi anfallarna, mittfältarna, backarna och sist målvakten. Och tränaren är den som har tränat laget och bestämt vem som spelar var. Så det är ju helheten som både vinner och förlorar. Och det kan ju få unga att känna sig så otroligt behövda. Rent naturligt, genom hur fotboll är uppbyggt. Och när du blir sedd, du känner dig behövd, du är viktig för det kollektiv, den kollektiva framgången. Då får du automatiskt bättre självkänsla och självförtroende. För att just du behövs, du stärks som individ. Och oberoende av din prestation. Och det är här jag tror att vi i Sverige är väldigt fel ute. Vi jobbar väldigt mycket med prestationsbaserad självkänsla. Nu kom det ju här senast att vi ska ha betyg från 4:an på försök. Och vi liksom pumpar in i små barn, eller i unga i väldigt tidig ålder, att du duger inte om du inte presterar. Och vi har ju en sån förklaringsmodell för samhället i stort. Vi förlitar oss på individualismen och meritokratin. Att individen lyckas efter sin egen prestation. Och det är ju en fin förklaringsmodell om man lyckas. Men de som inte lyckas då, vad det nu betyder, betyder att lyckas. Varför har de inte lyckats? Ja, det är för att de inte kan. De är oförmögna att lyckas. När det kanske egentligen är strukturell rasism som ligger bakom, eller könsdiskriminering, eller att personen är funktionsnedsatt och kan fysiskt inte ens närvara i det här rummet där det krävs att personen är för att lyckas. Så att med den förklaringsmodellen så ser vi inte strukturer som gör att det är faktiskt inte sant. Det är bara sant i teorin att en individ kan lyckas beroende på sin egen prestation. För att vi har otroligt mycket strukturer som ger människor olika förutsättningar.
Mm.
Och jag tror att där är självkänsla otroligt viktigt. Att skapa en genuin självkänsla och inte en prestationsbaserad självkänsla. Att, och det här, det är det här
vi,
precis, det är det vi utbildar våra tränare i. Okay. För det är jättesvårt. Mm. För vår naturliga reaktion är ju att säga ja, men bra skott eller bra jobbat och så vidare.
Liksom.
Vad duktig du är. Och när vi säger vad duktig du är så är det oftast inte det vi menar. Utan om vi säger till exempel då bra skott, så är vad vi menar egentligen, vad bra att du har tränat så mycket på det här skottet så att du nu kan skjuta det så bra.
Mm.
Det är vad vi menar. Där kan vi säga vad bra att du har varit så motiverad, vad bra att du har varit så fokuserad, koncentrerad.
Men inte det också en prestation då?
bra drivkraft. Ja, men det är egenskaper som har gjort att prestationen blir genomförbar. Och egenskaper som till exempel, vilket vi vill skifta fokus till. Till exempel vad snäll du är, vad omtänksam du är, vad generös du är, vad rolig du är och så vidare. Att berömma det istället och mycket oftare. Och hela tiden kopplat till individ. Att jag säger Sofie, vad bra du är. Inte bara generellt liksom, till hela laget, utan hela tiden individuellt. Och att personer hela tiden får höra sitt eget namn sammankopplat med någonting positivt. För det gör att de själva sen börjar tänka på sig själva i positiva ordalag. Och också börjar sprida det till andra, så att de börjar benämna andra på samma sätt.
Så det blir en positiv liten värdering i egenskaperna också. Även om man inte lägger en värdering i prestationen, så blir det fortfarande en värdering i egenskaperna. Och sen då den dagen man inte är så omtänksam, men man inte värd någonting. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är fortfarande
laddat. Absolut. Men om man också förklarar varför man... jag tror att när det sker att det blir negativt, till exempel när någon inte har varit snäll. Om man då förklarar vad som har hänt och får barnet att själv kanske så här, vad händer nu? Det brukar jag fråga när jag tränar tjejer. Jag säger aldrig så här, okej, nu händer det här, det var inte bra. Utan så här, vad var det som hände här egentligen? Och då kan barn ofta själva resonera kring vad som har hänt och komma fram till att det var nog inte så snällt av mig att göra så. Så här, förlåt. Och då får man inte alls samma skuldbeläggning på barnet. Och det är ju faktiskt någonting som Sverige utbildningsmässigt har hakat på. Den här trenden att ställa frågor som tränare. Och att fråga barn och ungdomar, sina spelare, vad man ska göra i en viss situation. Istället för att bara berätta det för dem. Att hela tiden jobba medskapande med laget. Men man glömmer att det kan man göra även utanför själva fotbollen. Att det kan man kan använda det i det sociala i laget också. Väldigt effektivt. Och det jobbar vi mycket med.
Ja, det var det jag tänkte på. Bara den här metodiken att efter varje träning prata om saker som berör. Att få en person att kanske våga öppna sig för en grupp om saker som den har tänkt på. Viktiga saker som sex och samledande eller problemet förhållande skulle på indirekt kunna stärka den personens självkänsla.
Precis.
Men bara för att man inte haft plattformen eller formeringen innan, så den behövs för att kunna prata om de sakerna, tänker jag.
Och vi gör ju sådana enkla saker som att börja träningen med att checka in. Att alla i laget bara får berätta någonting, svara på en fråga. Det kan vara hur mår ni idag, eller om det är en väldigt ung grupp, så kanske säg något du tycker om. Som jordgubbar eller One Direction eller sånt brukar det vara. Men när de blir äldre, prata om okay, men vilken värdering är viktig för dig. Eller hur ska vi vara mot varandra i laget idag? Och bara att alla får uttrycka en känsla eller en tanke eller en åsikt framför resten av gruppen, och vi börjar inte träningen förrän alla har gjort det. Det gör att stämningen blir helt annorlunda. Och det är jättehäftigt att se, för det är så otroligt enkelt. Och det är det jag tror att folk måste förstå, att det krävs inte jättemycket för en stor förändring. Och det är där jag tror fotbollen kan hjälpa till.
Men då när vi är inne på det här med förändringen, för nu har ju du Fotboll och Forza är en ganska stor apparat. Hur länge har ni funnits?
3 år.
3 år och ni är 400 ledare, sa du det?
Precis.
Men om man nu då inte kan dra igång en lika stor apparat som Fotboll och Forza eller en del av den, vad kan man själv göra på individnivå för att vara med och bidra den här förändringen som du pratar om att Fotboll och Forza vill göra?
Jag tror dels tänka efter, om vi ska vara inne på just fotboll då. När du pratar om tjejfotboll, om du hade pratat om killfotboll, hade du sagt det på samma sätt då? Att hela tiden uppmärksamma sig själv på som kommentarer kring att det är väl klart att damfotboll inte får lika mycket pengar för de har inte samma tv-intäkter och så vidare. Okej, men om du vänder på det då? Om det hade varit motsatt, hur hade du tyckt att herrfotbollen skulle behandlats? Att hela tiden ifrågasätta sig själv. Och sen också vara medveten om hur man behandlar unga. För det... Du sa att jag var ung, men jag tror fortfarande inte att det är jag som kommer göra den här förändringen. Utan det är de som vi tränar just nu. Och att behandla dem på ett värdefullt och respektfullt sätt.
Bra. Spännande. Vi har några frågor. Det är en som vi ställer alla gäster. Och en fråga tycker jag nästan vi har pratat om hela den här intervjun. Men du kanske kan få sammanfatta den lite grann. Det är vad du anser att damfotboll har för betydelse för samhället. Om du kan sammanfatta det väldigt kort.
Oj. Ja, jag skulle vilja säga att fotboll överlag, oavsett om det är dam eller herr fotboll, kan driva en samhällsförändring och utveckling. Just för att det är en mötesplats där alla kan få plats. Så. Och där tror jag att damfotbollen spelar väldigt stor roll just nu. För att den har inte funnits historiskt sett lika länge som herrfotbollen. Därför behöver vi lägga ännu mer energi och satsa mer på att den ska kunna nå samma räckvidd som herrfotbollen gör idag.
Intressant.
Och för att nå den här räckvidden så tycker vi att man bör ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Därför podden bland annat finns. Vad tror du att man kan göra för att uppmärksamma damfotbollen än mer? Förutom det arbete som du gör.
Ja.
Starta 10 till.
Precis.
Bygga ut det i 8 eller 4.
Men kanske mer vad kan samhället göra? Eller liksom...
Jag tänker... Jag vill inte att det ska vara så, men jag tror att damfotbollen själv måste ta ganska stort ansvar. Tyvärr. Jag tänker på damfotbollsligan i Sydafrika. De skaffade en sponsor som köpte upp tv-rättigheter. Och det gjorde att damfotbollen kom på bästa sändningstid. Och därefter var det absolut inga problem att få sponsorer. Så att där gjorde de en motsatt utveckling. Okej, de säger att vi inte får sponsorer för att vi inte har någon tv-tid. Ja, men då ska vi banne mig ha den där tv-tiden. Och då fick de massa sponsorer. Nu har damfotbollen lyft otroligt mycket där och är på väg att bli professionell. Och kanske... Dels tror jag i Sverige har vi statliga medel som skulle kunna gå in. Där jag tycker att det känns inte rätt att statliga företag kan välja att sponsra dam- och herrfotboll olika mycket. Så där tycker jag att man bör sända mycket tydligare signaler genom hur man väljer att ge sitt stöd. Mm. Hur man väljer att sända matcher och så vidare. Vilka planer matcherna läggs på. Och sen tror jag att... Många pratar om att lyfta fram damfotbollens liksom, vad damfotbollen är som herrfotbollen inte är. Att här, det finns inget läktarvåld, det är mycket schysstare spel, det är en familjesport och så vidare. Jag tror inte att du når den stora massan på det sättet. För att då blir du fortfarande en antifotboll. Där normen fortfarande är något du förhåller dig till. Tyvärr tror jag att damfotbollen kommer behöva dra ett ganska stort lass. Själva.
Bra.
Men vi är med dem.
Vi är med dem. Då har vi tre.
Vi alla med.
Stort tack.
Ja, verkligen. Jättespännande
för att lyssna på dig.
Kul.
Spännande fråga.
Tack.
Lycka till med er fortsatta expansion och ert extremt viktiga arbete.
Tack så mycket.
23 år är Cecilia.
Jag vet, man får ju lite åldersnoja tycker jag när man hör på henne.
Nej.
Både av allt hon har åstadkommit men även vilken visdom hon besitter trots sin ringa ålder.
Verkligen. Ja, hon kunde prata. Det var svårt att ibland. Jag ville ju fråga lite mer men nu får vi reflektera här efter istället. Men och som sagt, vi skulle kunna prata jättemycket om Cecilia. En häftig person, vilket enormt driv och initiativ.
Men vilket engagemang alltså.
Men vi försöker ändå hålla temat liksom mer att prata om alltså, det här... Vad säger man? Konceptet eller att de fotboll där Forza av någon använder ju fotbollen som verktyg till att skapa stor beteendeförändring i samhället. Vilket är ju skithäftigt. Det var något speciellt som du kände så här, någonting som du slogs av när du lyssnade?
Ja, alltså det som jag slås av är ju att hon lyckas skapa en så otroligt stor organisation. Alltså hon har en idé att hon vill påverka fotbollen och påverka människor som verkar i den och göra en form av förändring. Men att hon lyckas liksom göra det så stort, det fascineras av. Alltså det är så otroligt många människor som är involverade i den här apparaten. Det blir jag nästan lite chockad över hur hon lyckas göra det.
Jag tänker på två saker då. Dels att tänka att fotbollen är så global, trots att de knappt spelar fotboll i Zambia, men alltså att alla har en relation till fotboll. Så att det är en samlingsplats. Och det andra är hur utbrett sådana här problem är. Alltså att de här tjejernas rätt att kunna få prata om sin egen kropp och sina relationer, alltså behovet för människor att prata om sig själv och personliga saker. Det är väl, kan jag tänka mig, kanske svaren till att det växer. Alltså det är så jäkla stort. Det är så.
Men sen också så här, hur, som du säger, att många människor har liksom en önskan om att få prata om sitt liv och sig själva. Men att jag tror att även killar har det. Och det är kanske svårare för killar att göra det också i gruppen vad det är för tjejer. Tjejer kanske gör det lite mer naturligt bland vänner, medan killar inte gör det. Så att det skulle ju behövas något sånt här för, även för killar. Mm. Om någon nu hör det här och vill ta det initiativet.
Ja, verkligen. Och jag tänker ju som elittränare, när jag får höra att de i varje träningspass har en tid för reflektion.
Mm.
Det är jag helt övertygad att en elit grupp skulle också behöva. Att man pratar om lagsammanhåll, man pratar om att få spelare nå full potential, så det jag pratar om.
Mm.
Och så ska jag träna utförande en och en halv timme. Sen ska vi prata på ett någon gång i något teoripass och individuella samtal, kanske på träningsläger. Men så där, jag kan inte lova att jag kommer föra in på varenda träning, men jag och självklart prata om övningarna, men att kanske prata lite mer. Alltså, jag blir inspirerad även i elitrollen med det här sättet att göra. Jag ska tänka lite på mitt eget agerande faktiskt.
Ja, för det krävs ju lite av ens egen ledarskap för att kunna hamna här. Det är inte bara spelarna och utövarna som ska öppna upp sig, utan det ska ju vara någon som vågar ta det till den här nivån också.
Ja, och faktiskt kanske ta det från första, alltså, trevande samtalen till att faktiskt skapa en trygg miljö och ram där man kan fortsätta prata. Men sen också att det krävs väldigt mycket av, tror jag, laget.
Mm.
Alltså, och gruppen. Men det kanske hör ihop. När man börjar dela med sig lite grann så blir man lite tajtare och skapar ett djup i dialogen.
Mm.
Men det är, ja, det är nog ett stort ansvar kring alla inblandade. Och därför är det så häftigt att få lyssna på.
Mm. Jag tänker bara att det som är så fint med att, alltså, vikten av att låta ledarna lära sig det här, för hon pratar ju mycket om ledarskapet, alltså att hon vill ju förändra en syn på ledarskap inom fotbollsvärlden och genom ledarskapet få till en förändring, en samhällsförändring och utbildning. Och jag tänker bara på hur de här insikterna hon har kring ledarskapet, alltså vad de kommer ifrån, det är också lite fascinerande för mig, för jag tror verkligen på det. Alltså, hon vill sätta en accepterande nivå där man pratar, där man öppnar för varandra, där man känner trygghet i gruppen. Hon menar på att det ökar människors självkänsla och självsäkerhet, och när man är tryggare i sig själv så kommer man också bli en kanske bättre person, och på därmed kan även konflikter undvikas och sådär. Jag tror att så här, alltså, jag tänkte ofta på det, att man skulle behöva ta det här sättet att se på ledarskap på en jättemycket högre nivå. Alltså, ibland känner jag bara så här elaka diktatorer, att man skulle behöva, om man bara frågade dem hur de mådde liksom, och lät dem få checka in någon gång ibland och prata. Nu kanske inte det är så lätt att få en sån person att öppna sig, men om man skulle kunna hamna där, så tror jag att man skulle kunna få en person att ändra sitt liksom onda beteende till något gott. Eller är jag naiv nu?
Nej, naiv. Det är klart det kan bli svårt. Men jag tycker att du är någonting på tråden. Alltså, hur oerhört betydelsefullt ledarskap är för en förändring.
Mm.
Men, så det tycker du helt rätt. Jag tror att det verkligen kan behövas. Någonting som jag tyckte också var häftigt, det var ju att de här ledarna, att de verkligen inte har problem att hitta ledare.
Nej.
Alltså att hon har ett koncept som är så starkt så att så många individer kan vara ledare. För när vi pratar om ledarskap, när vi pratar om skolan eller utbildningen här på podden, eller vi pratar med ledarskap med Pia, och när man pratar i näringslivet, det är svårt att hitta bra chefer. Men här har de något häftigt. De har ett så starkt koncept som de utbildar personer, och så blir de ledare. Och då tror jag att du behöver inte vara lika ledare. Och då tror jag att man verkligen kan sprida det här i alla nivåer i samhället.
Men det kanske är att hon har det här tydliga konceptet som gör att hon verkligen, verkligen framför vad hon tycker är viktigt och vad de vill göra, som gör att det blir lättare för andra människor att associeras eller attraheras till det här.
Ja, och det tänker jag är en lärdom till vare sig man är i skolvärlden eller till en idrottsförening. Alltså att sätta ner några sådana saker, och det här är vårt typ av, det här vill vi skapa, det här klimatet i våran förening eller i våran skola.
Mm. Som jag nämnde där i början så ringde jag ju upp en av ledarna i Zambia. Hon är både fotbollsspelare och coachare. Och det var ju, som jag sa också, lite, det var ju dåligt väder där, det regnade, vilket påverkade internetlinan, för jag förstod. Och sen så det var lite tekniska strul. Så alltså, man hör inte superbra, men vi tar in henne lite kortare, för vi bara höra hennes liksom inställning till fotboll och Forza.
Det gör vi. Fotboll och Forza, nej, fotboll och damsamhälle till Zambia. Varsågoda.
So, and you have been a coach?
Yes.
And how was that?
It was fantastic.
It was fantastic. Can you? Yeah. Why was it fantastic?
Why was it fantastic? Because we learned more about coaching. Being a coach is not all about a coach. it involves being a role model, a parent.
So would you recommend other people to join Football La Forza?
Yes, I will.
Okay, great. Ja, det var Vera. Hon tyckte att det var fantastiskt att jobba med Fotboll Forza.
Mm. Nu har jag faktiskt hört hela din intervju. Det var ju faktiskt 10-15 minuter. Men just kvaliteten på ljudet är inte tillräckligt bra för att kunna med det. Men fantastiskt tycker hon ledarskapet var.
Ja, det gjorde de.
Mm. Det kan ingen missa.
Jag tror att det som jag upplevde som man kanske inte, som inte tog med nu, för det hörde man inte bara, det var att hon pratade mycket om Fotboll La Forza och ledarskap blev så mycket mer än bara fotboll. Utan det blev ju, alltså hon, det hör man ju också henne säga här, att hon blev som en role model, hon blev en förebild. Alltså hon blev, att coacha ett fotbollslag innebär ju så mycket mer. De verktygen fick hon från Fotboll La Forza. Alltså att kunna hantera alla de olika rollerna. Som förebild, som liten förälder man blir ibland och sådär. Det vet ju du.
Mm.
Känner inte du sig också när du är fotbollstränare?
Jo, alltså det är ett ansvar alltså, som gör att skapa meningsfullhet för mig. Att man får ha den rollen och sätta de värderingarna. Så det känns jätteinspirerande. Jag tycker också kul också att de sa att det var liksom coachingen alltså, som var fantastico. Att hon verkligen att en människa får ett ansvar, får någonting att föra ut och så får man den känslan.
Mm.
Jag tror verkligen på att det går att skala det här. Och liksom ledarskap är inte bara en fotbollstränare eller en chef. Ledarskap kan vara hos massa individer som får möjlighet att föra ut ett viktigt budskap till andra människor.
Mm.
Och lyckas man med det så får man, jag får i alla fall den härliga ansvarskänslan. Och den här kvinnan, Vera, verkar också fått det.
Mm. Mm. Ja, vad bra. Och så avslutar vi med det, så hörs vi igen snart.
Det gör vi. Och vill ni höra av er före det så mejla gärna till fotbollodamsmälla@gmail.com.
Mm.
Eller mail Sofie någonstans. Önska om ämnen, tankar, respons. Eller hjälp oss på att sprida.
Ja, hjälp podden. Oss att sprida podden.
Mm.
Ja.
Tack och bock.
Ha det så bra.
Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.